Vi behöver komma tillbaka till det gamla evangeliet. Och det är bara det som ger oss fast mark under fötterna. Vi får inte glömma att mänskligheten och vi allihop, vi har ett fundamentalt problem. Och det problemet, det kommer fram flera gånger. Vi kan säga i Jobs bok hittar man en hel del uttryck som ger en sammanfattning av det här problemet. Det står i frågeform flera gånger. Hur kan en människa stå rättfärdig inför Gud? Hur kan en människa stå rättfärdig inför Gud? Det var första gången det står i kapitel 9. Sen i kapitel 15, vers 14 står det: vad är en människa att hon skulle vara ren? En av kvinna född skulle vara rättfärdig. Och psalmisten, han ställer också den där frågan, att om det var så att Gud ville gå till doms med sina tjänare, hur skulle det då gå? Ty inför dig är ingen levande rättfärdig. Jag har mött många egenrättfärdiga människor i mitt liv. De har varit egenrättfärdiga därför att de har haft för lite upplysning, för lite kunskap om vad Bibeln säger. Och därför har den heliga ande inte haft något verktyg för att visa dem verkligen deras situation. Och därför så är det många människor som, ja, vi hör många gånger nere i Frankrike, säger: jag har varken mördat eller stulit. Jag har varken mördat eller stulit. Nej, det var ju bra, brukar jag säga. Det är väldigt bra. Men kan man stiga fram och säga att man aldrig har överträtt Guds bud på någon punkt? Du ska icke hava begärelse. Du ska älska din nästa som dig själv. Du ska älska Gud av allt ditt hjärta och allt ditt förstånd. Har du klarat det alltid? Har du aldrig haft några själviska, egoistiska tankar och motiv? Nej, i skriftens ljus och den heliga andes ljus så blir vi alla syndare. När vi var uppe i Nordnorge så var det en gammal man som kom till oss i ett möte och sa att ja, för en del år sedan så var det någon av oss här som hade gått på ett möte och hört av en av de gamla evangelisterna som Herren använde på den tiden, och som hade sagt det när jag kom hem från mötet att ja, när jag hade hört hans predikan, då förstod jag att jag var en syndare. Och det är alltså den förkunnelsen vi skulle behöva i vårt land idag, som gör att människor känner att de behöver en frälsare. Jag är inte rättfärdig. Och det, när man kommer dit och att man inte är rättfärdig i sig själv, det är ju då som evangelium blir ett glädjebud. Det är först då man förstår vilket underbart budskap evangelium egentligen är. Och därför så står det så här i Romarbrevet kapitel 3. Det står en bekräftelse på det vi precis har läst. Romarbrevet 3 och 23. Ja, meningen före står det också: ty här finns ingen åtskillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Alltså, lösningen, den enda lösningen för oss människor när vi inser att vi inte är rättfärdiga, det är att fly till honom som vill bli vår rättfärdighet, som är vår rättfärdighet. Och inför Jesus så får vi göra ett underbart byte. Vi får lägga av oss våra orena kläder, vår syndiga dräkt, och vi blir iklädda hans fullkomliga rättfärdighet. Därför att det fantastiska skedde på korset, att våra synder tillräknades Jesus. Han tog dem på sig. Så våra synder tillräknades Jesus. Och när vi tror på honom så tillräknas hans rättfärdighet oss. Är inte det ett gott byte att få göra? Bli av med syndabördan och så få bli överklädd med Kristi rättfärdighet. Rättfärdiggörelsen är en nådeshandling som Gud utför med den människa som sätter sin tro till Jesus. Han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus, står det här i vers 26. Han förklarar, det är en förklarad rättfärdighet, det vill säga det är någonting som du får som en absolut gratis gåva. Och vi kan säga att rättfärdiggörelsen, den får man samtidigt som du får syndaförlåtelsen. Vi skulle kunna säga att syndaförlåtelsen, det är att lägga av den gamla dräkten. Rättfärdiggörelsen, det är att ikläda sig den nya Kristi rättfärdighet. Och detta får du precis gratis. Nåd betyder en oförtjänad ynnest. Vi använder ordet nåd helt galet många gånger. Det står att ibland att en fånge som satt inne så länge, han har blivit benådad på grund av gott uppförande. Då ligger det en liten tanke av att han har ju förtjänat lite det här. För han har fått nåd för han har varit så snäll och han har skött sig så bra. Men nåd enligt skriften, det är något absolut oförtjänat. En oförtjänad ynnest som vi inte kan bli värdiga på något vis. Och det får du genom att anförtro din sak till Jesus. Den som kommer till mig ska jag sannerligen inte kasta ut. Det är hans löfte. Och då gäller det bara att klamra sig fast vid det löftet. Och så tror jag att när man gör det, när man verkligen tar Gud på orden, litar på vad han säger, litar på hans löften, så får man förr eller senare göra en upplevelse som gör att vi får erfara att han verkligen är där och att han verkligen står för sitt ord. Jag satt ju ganska länge och översatte Annie Skaus vittnesbörd till franska för några år sedan. Och jag grät många gånger när jag satt och översatte, för det var så gripande mycket av det där. Och det var gripande också när hon berättade om sin egen väg till frälsning. Hon kom ju till sjukhuset i Oslo som ung sjuksköterskeelev. Och så kom hon att sitta inne i rummet i en ung man som hade tuberkulos och som var döende. Och han var väldigt rädd för att dö. Och Annie Skau var ju inte en kristen, så hon kunde inte hjälpa honom. Pojkens mor kom in och hon kunde inte heller hjälpa honom. Och till slut så kunde Annie Skau inte uthärda den ångestfulla blicken hos den unge pojken. Så hon rusade ut av sjukrummet trots att hon hade fått stränga order att du får inte lämna den sjuke ensam på rummet. För han är döende. Men hon orkade inte, hon rusade ut och i korridoren mötte hon en äldre sjuksköterska. Och i sin förtvivlan sa Annie Skau: vet du hur man kan hjälpa en människa som är döende och som är väldigt rädd för att dö? Ja, det vet jag, sa hon. Hon var en gammal troende sjuksköterska. Så hon gick in i rummet och var en god stund, samtalade med pojken. Visade honom vem som kunde ge honom frid inför döden. Och efter en stund så tänkte Annie Skau: jag är ju ett huvud högre än alla de andra här på sjukhuset. Jag är så stor och lång och stark, och så står jag här som en liten småflicka och törs inte gå in och se en döende man. Och så tog hon mod till sig och gick in. Och när hon kom fram till sängen så såg hon att den unge mannen hade ett helt annat uttryck i sina ögon. Ångesten var borta. Syster Annie, sa han, jag ska inte dö verkligt, sa han. Jag ska inte dö verkligt, för nu vet jag att jag har evigt liv. Men syster Annie, det jag behöver för att dö, det behöver du för att leva. Så han fick faktiskt vara ett vittne och ett redskap som väckte Annie Skau. Det sista, kanske något av det sista han sa, det var det som bet sig fast i hennes hjärta. Så skaffade hon sig en bibel, för hon kom från ett hem som var fullständigt främmande för kristen tro. Skaffade sig en bibel och så läste hon frälsningslöftena, och så läste hon det där löftet, vet du. Jesus säger, han som kommer till mig ska jag sannerligen inte stöta ut. Ja, Herre Jesus, jag kommer jag också, för jag behöver en frälsare. Jag kommer. Men det hände ju ingenting. Hon kände ingenting. Och så kom hon om igen, och många gånger läste hon den här bibelversen och sa, Herre, nu kommer jag till dig. Jag har ju kommit, och du säger ju att du stöter inte den ut som kommer. Ja, men var det en liten stämma som viskade i hennes hjärta, du kom inte på rätta sättet. Och jag kom inte på rätta sättet. Så det var ständigt kamp mellan tvivel och tro. Väldigt svårt för att få tag i löftet och liksom vila på det. Men så skulle sjuksystrarna sjunga på sjukhuset. De skulle stå i korridoren på påskdagen och sjunga påsksånger. Och vad som skedde då, det var inte lätt för Annie Skau att beskriva. Och inte lätt för mig att översätta heller. För det var så personligt. Men hon bara kunde säga det. Vi stod i korridoren och vi sjöng. Varför söker du den levande bland de döda? Han är inte i graven. Han lever. Då kom Jesus till mig, sa han. Genom sångens ord kom Jesus till mig. Och där knöts det ett band mellan honom och mig som aldrig har blivit löst upp. Där skedde någonting som har levat kvar under hela mitt liv. Jag tror att hon behövde det. Och jag tror att på ett eller annat vis så får alla som tror göra någon slags upplevelse. Nu menar jag inte att man ska gå och känna efter hur mycket glädje man har, hur mycket frid man har, hur mycket upplevelse man har. Icke alla dagar är lika. Men alla dagar kan jag på Jesus tro, inte sant? Men det är också sant att vi behöver en upplevelse av hans närhet. Och jag tror han är generös nog att när vi håller fast vid hans löfte så kommer det en stund när det blir klart för oss. Jo då, han är verkligen en levande frälsare. Han är närvarande och han är i mig och hos mig. Det var så för den där svetsaren i Frankrike. Ja, han svetsade ihop vår första dopgrav fast han inte alls hade kommit till tro ännu. Men hans fru skulle döpas och det ville han gärna. Han var glad att hon hade hittat vägen. Men han var bara intresserad av två ting. Nej, kanske tre ting. Sporten, arbetet och familjen. Han behövde inte något mer. Han var en väldigt trevlig man, en väldigt trofast familjefar. Och han löpte alltid en runda i skogen när det var mötestid. Så han kom aldrig på möte. Men en dag inför Guds ord. Så det var nämligen så att vi kom till hans hem och läste Bibeln ibland på kvällen. Det var hans hustru som hade önskat det. Och till att börja med så gick han till sängs varje gång när vi skulle ha bibelläsning. För han var väldigt trött. Trots att han andra kvällar kunde sitta vid tvn ganska länge. Men så var det många som bad för honom, och så en dag så när vi kom så sa han, ja, ni ska nog skaffa en bibel till mig också. Det är bra att min fru har bibel, men ni ska nog ha med en extra till mig, för nu ska jag vara med på de här bibelläsningskvällarna. Och så en kväll när vi hade haft bibelläsning och vi hade läst om Noa och arken, och att för att bli frälst så måste alla gå in i arken. Och han satt på andra sidan bordet och han såg så öppen och intresserad ut, så det var helt naturligt för mig att säga att nu vet du att Gud har sänt oss en frälsningsark. Det är inte Noas ark längre, det är Jesus som är vår frälsningsark. Men genom tron måste vi gå in, så vi är i Kristus om vi ska bli frälsta. Har du tänkt på att du också borde gå ombord på den arken? Ja, det vill jag gärna, sa han. Och så kunde vi avsluta den kvällen med att be tillsammans. Och hustrun var naturligtvis överlycklig av att hennes man hade tagit steget över på Herrens sida. Men så gick det några dagar, så sa han till sin fru: ja, jag menade allvar. Det är i torsdags när predikanten frågade mig om jag ville gå ombord på frälsningsarken. Men jag tycker att det har inte skett någonting med mig. När jag hör ni andra, ni ber till Gud och ni talar med Gud som ett barn talar till sin far, och det kan jag aldrig klara och bli något sånt. Nej, det går inte. Jag tycker det har inte blivit någon förändring hos mig. Jo, sa frun, men till Gud kan du tala som till din far. Det kan du också göra. Så funderar han lite utöver dagen. Jag kanske skulle försöka. Så gick han in i sovrummet, böjde knä vid sängen. Så började han att tala med Herren. Som om Herren hade varit hans gode far. Och då helt plötsligt blev den här mannen så uppfylld av en obeskrivlig glädje, så han kunde nästan inte hålla igen. Det var något så fantastiskt och underbart. Och detta var sent på kvällen. Då kom han ut och köket och sa: nu måste jag resa till Åsa och Stiga och berätta om det här, sa han. Nej, sa frun, det är ju lördagskväll och du ska ju bli med på förmiddagsmötet imorgon. Då kan du tala om det för dem imorgon förmiddag. För du ska ju sluta att springa på förmiddagen, du ska springa på eftermiddagen i skogen nu, har du sagt. Så du kan ju vänta till... Jag kan inte vänta tills imorgon, sa han. Och så hörde jag till saken att han bodde på andra sidan stan, så han hade många trafikljus han måste förbi för att komma till oss. Men han kom sent på kvällen och ringde på, och så stod han där lite generad. Men han såg ju så överlycklig ut, så jag undrar vad står på. Han har vunnit på lotteri eller vad har det skett? Jag ber om ursäkt att jag kommer och ringer på så här sent, men jag måste bara tala om att jag är så fantastiskt glad. Det har hänt någonting. Nu vet jag att det är sant för mig, det som vi sa i torsdags i mötet, att nu är jag i Kristus och Kristus är i mig. Ja, vi ursäktade gärna att han kom sent. Och han såg faktiskt lika glad ut på söndag förmiddag också. Och det är inte så länge sedan jag såg honom. Han har varit utsatt för stor prövning sedan dess. Han har mistat sin kära hustru. Och det var ju naturligtvis något som har lagt lite sordin på glädjen, den mänskliga glädjen. Men ändå så har han vittnat för många av sina grannar vilken hjälp han har fått av Gud sedan han förlorade sin kära hustru. Så han fick uppleva någonting. Och jag tror det, att när du håller fast vid Guds ord så ska du också få göra erfarenheter på trons väg. Många erfarenheter. Större ting än detta ska du få se, blir det sagt till en nyomvänd. Jag tror det. Vi ska inte säga till folk att ja, nu får du bereda dig på mycket besvärligheter när du blir kristen. Ja, det kan du nog bereda dig på, för att det är under mycket prövning vi ska gå in i Guds rike. Men du ska få se större ting också. Härliga ting. Välsignade ting. Tack och lov, nu är klockan 11:55. Nu ska vi sluta. Käre Herre Jesus, jag tackar dig för att ditt evangelium är lösningen för alla människor. Jag tackar dig, Herre Jesus, för att jag fick komma i unga år till dig med mitt hjärtas hunger och törst och längtan. Och tack för alla dem vi har fått se under vårt liv som har funnit hjälp, som har funnit lösningen, som har funnit att livet är värt att leva när du har kommit in i deras tillvaro. Kära Herre Jesus, hjälp oss också att ha öppna ögon för förförelsen i tiden. Hjälp oss att våga vara annorlunda. Även om en stor del av kristenheten går en annan väg. Hjälp oss, Herre, att vi står för evangeliets sanning. Och att vi kan proklamera högt och tydligt och klart vad ditt ord säger. Tack för att du välsignar oss vidare den här stunden. Amen.